Välsigna den här stunden, Jesus. Och vi tackar dig för att vi får komma inför dig, Jesus. Välsigna också den här predikan till våra hjärtan i ditt dyra namn. Amen. Är det någon? Ja, det är du som spelar in, Saria. Just det. Vill du spela in också, eller?
Det är redan gjort.
Oh, fantastiskt. Okej, vi ska faktiskt slå upp första Korinthierbrevet 3. Första Korinthierbrevet 3. Och vi ska läsa verserna 9 till och med 17. 9 till och med 17. Så första Korinthierbrevet 3, 9 till 17. Ty vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Men annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön, men om någons verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. För Guds tempel är heligt och det templet är ni. Här är välsigna de här tankarna i ditt namn. Amen. Vi ska tala om tempel idag. Och jag vet inte, många av er här har naturligtvis rest runt i världen och varit på olika platser och sett tempel. Jag vet inte om någon har varit i Indien till exempel. Fantastiska tempel. Om någon har varit i Mellanöstern finns moskéer. Om någon har varit i Latinamerika, otroliga pampiga kyrkor, och ibland kallar man dem nästan för tempel. Men vad är det som karaktäriserar ett tempel? Och det är ju att det är en plats där vi tror att Gud är närvarande. Det är en plats där jag tror att jag kan tillbedja Gud. Det är en plats där jag tror att jag kan ära Gud. Så det är liksom en plats för Guds närvaro eller manifestation. Sen beror det naturligtvis på vad det är för typ av tempel. Är Gud verkligen där och så vidare. Men det är det som är själva tanken med templet. Och i Bibeln så har vi faktiskt 7 olika tempel. Och jag vill tala om de här 7 olika templerna. Vi ska dock fokusera speciellt på ett av dem. Men titeln för den här predikan idag är den lokala församlingen, Guds heliga tempel. Den lokala församlingen, Guds heliga tempel. Så i Bibeln så hittar vi 7 olika tempel. 2 av dem är historiska, det vill säga de har funnits, finns inte längre. 2 av dem är framtida, de finns inte men de kommer att finnas. 3 av dem finns nu. Så där har ni utformningen av prediken. Då börjar vi med att titta på de tempel som en gång fanns. Och det första, det är det som vi brukar kalla för Salomons tempel. Vem var Salomon? Salomon var son till kung David. Under Salomons tid så blev Israel, eller man kan säga att Israel var på sin absoluta höjdpunkt i sin andliga karriär, om man uttrycker det så. Och det här templet, det må vara så att det finns andra byggnader som har varit större, men det har nog aldrig funnits något sådant fantastiskt vackert tempel när det gäller utformning och liksom dekorering. Fråga drottningen av Saba som kom och besökte Salomon. Men det var fantastiskt. Det fanns ända fram till babyloniernas övertag av judarike, som ägde rum mellan 606 till 586. Det var 3 olika attacker och den sista var 606. Nej, man måste räkna bakåt. 586 före Kristus, och då förstördes templet. Så det fanns inget tempel längre. Salomons tempel var borta. Judarna var i fångenskap i Babylon. De blev dock tillbaka skickade inte av babylonierna utan av perserna och mederna som tog över Babylon. De skickade tillbaks judarna, eller en del av dem, de som ville, och de fick bygga upp sitt tempel. Och det gjorde man, och det brukar man kalla för det andra templet. Och det började att byggas redan år 536 före Kristus. Men på grund av felaktiga prioriteringar, på grund av motstånd och annat, så kom bygget av sig. Och vad som sen hände då, det var att det var vilande en tid, och sen kom det igång igen. Om ni läser profeterna Haggai och Zakaria, så kan ni läsa om byggandet av det här. Och ledaren var då Zerubbabel, tror jag man säger på svenska. Och han ledde arbetet. Och det återuppstogs 520 före Kristus. Det var färdigt 516 och det blev invigt 515. Där har vi det andra templet, och det var också det templet som stod när Jesus levde på jorden. Ni vet hur han gick till templet och så vidare. Och Herodes, som fanns med på den tiden, han ville ta det här templet och förbättra det. Och det gjorde han också. Och hans idé var att det skulle bli en av de stora sju, eller vad heter det, de världsmiraklerna. Och han också trodde att det skulle vara någonting som kunde stå längre än pyramiderna. Men det gjorde det inte. För det var komplett år 66 efter Kristus. Och gissa vad som hände år 70 efter Kristus. Förlåt mig, år 64. Och gissa vad som hände 6 år senare. Romarna kommer in och förstör templet helt och hållet. Precis som Jesus hade profeterat. Det står att inte sten på sten ska lämnas. Och den profetian blev bokstavligen uppfylld. Därför att templet hade så mycket guld i sig. Att romarna ville inte gå miste om någonting. Så de tog sten efter sten efter sten. Och tog isär hela templet. För att hitta och smälta ner guldet. Och därför blev den profetian bokstavligt uppfylld. Så det var det andra templet. De två templerna, Salomons tempel och andra templet som stod på Jesu tid. Det är de två templerna som är historiska. Nu ska vi titta på två tempel som är framtida. Och sen ska vi återvända till de tempel som finns nu. Det är det vi ska fokusera på. Men de framtida templerna, de är ett... Det tempel som vi läser om i andra Thessalonikerbrevet 2:4. Talar om tiden, vedermödan, efter församlingens tidsålder, före tusenårsriket. En sjuårig vedermöda. Och det står att antikrist kommer att sätta sig i templet och begära tillbedjan. Vad är det för tempel? I Jerusalem. Det kommer att finnas ett tempel som antikrist kommer att sätta sig. Vi ska inte gå in på de detaljerna, men vi bara säger det kortfattat. Att det finns ett tempel. Detta tempel blir förstört. Men sen kan vi läsa i Hesekiel kapitel 40-44. Om ett annat tempel. Som beskrivs i detalj. Och det är det tempel som kommer att finnas under tusenårsriket. Så där har vi de två templerna som vi hittar i framtiden. Det vill säga vedermödans tempel. Som antikrist kommer att sätta sig. Och tusenårsrikets tempel som Jesus kommer att regera från i Jerusalem. Eller befinna sig. Vad händer då i evigheten? Har vi några tempel sen i evigheten efter tiden är slut? Nej. Och anledningen till det hittar vi i Uppenbarelseboken 21-22. För det står det. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Så det betyder att i evigheten behövs inget tempel. Därför att Gud är närvarande bland sitt folk. Så vi ser att det finns två stycken historiska tempel. Salomons tempel och det andra templet som stod vid Jesu tid. Och vi ser att vi har två stycken framtida tempel. Nämligen det som kommer att vara i vedermödan. Som antikrist kommer att sätta sig. Och det templet som kommer att finnas i tusenårsriket. Då har vi tre tempel kvar. Och det är de som vi hittar i nutid. De finns nu. Och vi ska titta på vad de är. För det första så har vi vår kropp. Vi kan slå upp första Korinthierbrevet kapitel 6. Vi är redan i första Korinthierbrevet. Men första Korinthierbrevet 6, verserna 19 och 20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och ni tillhör inte er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Så här har vi alltså ett tempel som är vår egen kropp. Och jag har ofta tänkt på det där liksom. Hur kan vår kropp, en syndig, fallen mänsklighet, jag menar, vad är det för heligt med oss? Hur kan det vara ett tempel? Men å andra sidan så kan vi säga att vad var det för byggmaterial som användes i de tempel som Salomon byggde och det som byggdes efter det? Det var ju också material från en fallen värld. Så på det sättet var det inga förhärligade tempel. Och det är inte templet som sådant som behöver vara fullkomligt. Det är det som finns i templet. Och det är nämligen helig ande som bor i oss. Så kroppen är ett av de här templen. Sedan så hittar vi också någonting som vi kommer tillbaka till alldeles strax. Och det är den lokala församlingen. Den lokala församlingen är ett tempel. Och ni vet hur folk har sina tankar och idéer om vad en kyrka är. Där får man ofta den tanken. Liksom. Vilken kyrka, om man reser runt i Europa och det finns katedraler, den ena större än den andra. Och liksom kyrkor överallt. Och de flesta kyrkorna är ju bara byggnader. Jag vet inte hur mycket Guds ord som finns där och hur mycket predikan som finns där. I vissa fall finns det, i vissa fall inte. Det är inte jag som ska döma. Men jag säger bara att de här byggnaderna är ingenting annat än byggnader. Men när folket som kommer till kyrkan, det vill säga alla människor som är födda på nytt, när de kommer till kyrkan, då blir det kyrkan. Är ni med? Alltså, när byggnaden står där, då är det bara en byggnad. Den må vara hur pampig och fin som helst, men det är bara en byggnad. Men när folket kommer in i kyrkan som är pånyttfödda, då blir det den sanna kyrkan. När vi går hem idag, det här är en kyrka idag. Det är bara en byggnad, men egentligen så är det här en kyrka. Så när vi går hem, om nu inte någon får för sig att de ska låsa in så här och stanna kvar över natten. Så när vi har gått härifrån, då är det bara en byggnad igen. Men när vi kommer in i den, då blir det kyrkan. Jag vet inte om det här är komplicerat, men det är faktiskt så som Bibeln säger. Det är inte speciellt bara för att man har en viss arkitekt som gör kyrkan. Bara för att man har vissa dyrbara material. Bara för att det hänger vissa fina tavlor där. Eller statyer. Eller det ligger heliga människor begravda eller någonting sånt. Det har ingen betydelse. Det har ingenting vad Bibeln kallar för kyrka. Kyrkan är endast de som tror på Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Var de än möts. Om det är ett hem eller om det är i en lagerbyggnad eller om det är en tågstation som man gjorde i Budapest när vi startade vår kyrka. Var den är, det är kyrkan. Så det är den lokala församlingen. Och hur många finns det? Det finns hundratals i Stockholm. Det finns tusentals i Sverige. Det finns miljontals överallt i världen. Det är den lokala församlingen. Och vi ska läsa om det alldeles strax här, just i första Korinthierbrevet 3 som vi tittade på nyss. Men sen finns det ytterligare en. Nu har vi tagit upp 6 stycken av 7. Och det är den sjunde och sista. Och det är den universella församlingen. Det vill säga alla kyrkor tillsammans. I Efesierbrevet 4:21 kan vi säga. Efesierbrevet 2:21. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Där talar Paulus om hela kyrkan, det vill säga inte de lokala församlingarna överallt. Och det är ganska intressant. Hur kan kyrkan betraktas som en enhet? De kristna som är döda idag, de finns i himlen. De som är levande, ja, de finns på jorden. Några har inte ens blivit till ännu. Det kommer fortfarande att finnas människor som kommer till tro. Ända fram tills Romarbrevet 11:25 där det står att när den sista personen läggs till den här byggnaden, då tar Gud hem sin församling. Och när den dagen är, vet inte någon. men Gud vet det. Så här har vi alltså en universell församling. Och den är delvis på jorden, delvis i himlen, delvis historia, delvis nutid, men också delvis framtid, eftersom folk kommer att komma till tro. Det är den universella församlingen, och den utgörs av alla lokala församlingar. Inte speciella samfund. Du heter sig, du heter så, du är med i den och den kyrkan, du har ett medlemskap där. Har ingen betydelse. Det som har betydelse är, har jag trott på Jesus Kristus som en personlig frälsare? Har jag det, då är jag del av den universella församlingen. Kommer inte undan den biten. Men det är inte säkert att jag är en del av en lokal församling, för jag tycker att det är inte så viktigt. Jag kan liksom gå i kyrkan då och då, eller jag kan liksom läsa de här sakerna, och jag kan titta lite på internet och så vidare. Men den lokala församlingen är väldigt viktig för oss. Och så har vi då kroppen som vi talade om tidigare. Att vår kropp är både. Men hur kan Gud bo? Liksom, har han inte, räcker väl om man bor i en person då? Liksom, den som är allra heligast, vem det nu är. Men det är inte så att han bor i var och en, därför att Gud är inte begränsad till tid och rum. Han är evigt. Han är evig, och han har möjligheten att bo i alla de som tror. Efter pingstdagen så bor Gud i alla de som sätter sin tro till honom. Nu ska vi gå tillbaka till första Korinthierbrevet 3, där vi började. Och då ska vi läsa om just den församlingen, den lokala församlingen. Och i det här fallet så är det Korintherförsamlingen som Paulus talar om. Och i vers 9 här, som vi läste förut, så säger han att vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Så vi är hans medarbetare, det är inte illa. Den allsmäktige guden har valt att arbeta med oss fallna, syndiga människor. Men vi har fått nåd och vi har blivit frälsta. Och i den ställning vi nu har så vill Gud använda oss som sina medarbetare. Jag begriper det inte, ni kanske gör det, men jag kan inte förstå det. Och han säger här att ni är en åker. Och vad är det som karaktäriserar en åker? Han ser tillbaks på det här. Att en åker är någonting man måste plöja, man måste plantera, man måste vattna, man måste liksom göra vissa saker för att det ska bli en tillväxt. Och han säger här att jag har lagt en grund. Jag har lagt en grund, säger Paulus. Och det är väldigt viktigt att lägga en grund. Jag åker ofta förbi Slussen. Och jag vet inte hur många år de har hållit på och byggt där nu. Och det är liksom bara ett endast kaos där. Och man tycker liksom att ska det behöva ta så lång tid att riva ner en plats och sen bara bygga upp något nytt. Men det har just med det att göra. Det är blöt mark, det är liksom lager på lager med grejer. Alltså det gäller att bygga en ordentlig grund. Så när den grunden är lagd och de verkligen börjar bygga, då kommer det gå väldigt fort. Men det är så viktigt att lägga grunden. Och det är någonting som vi vill gärna hoppa över det. Liksom. Vi bygger lite snabbt här. Och ni vet i vissa länder när man bygger. Liksom det byggs upp väldigt snabbt. Och sen minsta lilla grej så raseras allting. Men åtminstone historiskt sett så har man byggt bra hus i det här landet. Med en bra grund. Och det är bra. Därför att då står sig de här byggnaderna. Och han säger här, Paulus, att ni är en åker. Jag har liksom lagt en grund. Jag har gjort det här arbetet så att en tillväxt kan äga rum. Och sen säger han också att ni är en byggnad. Ni är en byggnad, och då ser han framåt, därför att den här byggnaden är inte färdig än. Jag sa ju just det att visst, Gud har lagt människor till sin församling i alla tider. Han gör det nu också. Men vi är inte färdiga riktigt ännu, så den här byggnaden är under konstruktion fortfarande. Och sen i vers 10 så säger han att efter den nåd som Gud gav mig, så har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Och innan Paulus kom till Korint så fanns det ingen kyrka. Jag kommer ihåg att jag stod på missionskontoret där i Baltimore en gång, och pastor Matti klev in. Det var i samband med en konferens, och det var liksom en massa bilder på väggarna där, och stod och tittade på dem där. Och så sa han liksom att hade inte vi åkt dit så hade ju inte det här funnits. Och så sa han, men Gud hade gjort det på något annat sätt. Ja, kanske. det ska vi inte diskutera, det är en helt annan sak just. Men poängen är liksom att det vi gör har ett syfte. Det vill säga, vi gör det utgör en skillnad. På vilket sätt vet inte jag. Men det gör en skillnad om jag säger ja eller nej till Guds kallelse i mitt liv. Det gör en stor skillnad, inte minst för mig själv, men också för omgivningen. Och han säger bara här att det fanns ingen kyrka. Han var en apostel. Många människor idag säger, ja, jag är en apostel. Okej, två saker. Har du personligen blivit utvald av Jesus Kristus? Okej, kan du säga ja till den frågan? Har du sett den uppståndne Jesus? Har du gjort det? Okej, då kan du hävda att du är en apostel. Men jag tror inte att det finns någon som egentligen kan det idag. Det fanns ett antal apostlar som Jesus valde ut personligen. De såg hans uppståndelse. Och de är primära apostlar. Det talas om ett antal andra apostlar i apostlagärningarna. Vet inte exakt hur många. Som man ibland brukar kalla för sekundära apostlar. Det vill säga människor som på något sätt levde i apostlarnas närhet. Och de hade vissa apostoliska gåvor och apostoliska apostolisk auktoritet. Men sen ser vi inte apostlar efter det. Däremot så är det ju så att en apostel, det betyder ingenting annat än en person som är utsänd. En apostel är någon som är utsänd. Som andra ord, om jag blir utsänd som en missionär att åka ut någonstans och lägga en grund, att pionjärarbeta någonstans, ja då är jag ju egentligen i tillämpningen en apostel. Men jag är inte en primär apostel som de här var och som kunde utföra de här apostoliska gärningarna. Och det är viktigt att vara så här, jag är en apostel och jag är en profet och jag är det och det. Var noga med att se vilka definitioner Bibeln ger på detta. Så, med allt det sagt så ser vi att Paulus kom till Korinth som en apostel. Han la en grund. Och jag tänkte på det, en känd engelsk missionär som levde faktiskt ända fram på början på 1900-talet, Hudson Taylor. Han grundade någonting som heter den kinesiska inlandsmissionen. Han verkade i Kina i ungefär 50 år. En fantastisk man. Kommer ni över hans biografi eller någonting han har skrivit, läs det med hull och hår, därför att det är fantastiskt. Han är också sund doktrinärt. Och Hudson Taylor, han sa att Guds arbete har tre faser. Först så är det den omöjliga fasen. Sen är det den svåra fasen. Och sen är det den gjorda fasen. Det vill säga, nu är det redan gjort. Om vi ser tillbaka på de här grejerna. Jag var i Finland nu förra helgen. Och det fanns ingen församling före 1975. Och det var många människor där, de liksom, ja, de bodde i Finland, det var ju ett kristet land, det var ett lutherskt land liksom, och de hade konfirmerat sig, de hade döpt sig och kyrkor överallt och så vidare. Och så kommer det helt plötsligt en 23-årig amerikan, långt hår, halv hippie, blyg till max, och börjar undervisa Bibeln på ett helt annat sätt. Helt plötsligt så liksom, aha, den här killen förstår ju vad han säger. Liksom. Det är inget konstigt. Det är inte bara någon som står med roliga kläder där framme och talar efter vad det står på pappret och så vidare. Utan liksom någon som verkligen har läst och studerat och förstått Bibeln och kan undervisa och ge det tillbaka i all enkelhet. Vad är det här för någonting? Liksom? Och folk sa till honom, berättade lite så här vittnesbörd, han sa det så många som, vad gör du här? Finland, 97% lutheraner, vi är troende allihopa. Åk hem, eller åk någonstans där man aldrig har hört om de här sakerna. Och jag tänkte just på det här liksom, att det är det handlar om. Att levandegöra ordet. Och så tittar man på vad som är idag. Fantastiskt. Det finns ett tiotal församlingar runt om där. Det finns en massa, en helt ny generation som håller på att, nästan alla de finska pastorerna håller på att gå, har gått eller ska gå i pension nu så att säga. Och det nya som kommer. Och vi är en del av det. De kommer över här så småningom liksom, med samma predikan och ordet spreds runt om i världen. Och det lades en grund. Någon har lagt en grund. Pastor Kjell är ingen apostel. som Paulus var, men i tillämpningen är han där. Men i tillämpningen är alla vi det. Så fort jag går och knackar på dörren hos en granne och liksom säger att jag vill berätta om evangelium, ja, då är jag en apostel. Och på det här sättet är det. Vi hade i torsdags väldigt härlig tid hemma hos oss där, och vi hade några personer där, och vi började samtala om olika saker. Martin berättade om, han hade vittnat liksom vid några tillfällen då i alla möjliga situationer, bland annat på ett bårhus då hos polisen där liksom, och under tiden de tittade på alla döda där liksom och identifierade dem, så berättade de om himmel och helvete och allting liksom. Och så var det någon marokkan som var där och liksom skulle förhöras liksom, och det var en tolk då som skulle tolka från svenska till arabiska där, och han vittnade liksom helt öppet för de här, och det blev liksom bara helt fantastiskt. Men det är så underbart just att när vi får en tid, och pratade med Mark som en del av er känner, han är tillbaka i England nu, och han berättade just hur han hade rest på ett tåg, och så satt han, så var det en afrikansk man, han var förmodligen född i Storbritannien och levde där, men han såg att han, det såg ut som någon människokropp eller någonting han tittade på, så han trodde att han studerade någon idrottsskada eller någonting, så han knackade lite på axeln och sa, vad är det du studerar? Ja, jag ska bli läkare. Okej. Så började han att samtala liksom med honom om olika saker där, och fick leda honom till tro. Där på tåget. Liksom. Helt fantastiskt. Och det är så roligt liksom, när man hör det här att jag menar, alla har olika gåvor. Och det är uppenbarligen så. Men att ändå liksom be Gud om frimodighet. Be Gud om öppna dörrar. Att få berätta evangelium. Och jag tänkte på det här liksom, att lägga en grund. Paulus la en grund i Korinth. Många har lagt en grund. Hudson Taylor var i Kina, Pastor Schaller var i Finland och så vidare och så vidare. Men han säger där att det fanns ingen kyrka där innan, och han kom och la den grunden. Men sen säger han i vers 11, till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Det vill säga, det är inte Paulus som har lagt grunden i den bemärkelsen att han är grunden. Han har lagt grunden, men grunden är Jesus Kristus. Och det är så härligt, för ni vet det här skriftstället i Matteus 16:18, där Jesus frågar lärjungarna, vem är jag? Och de sa, en del säger att du är profeten, eller du är någon av profeterna, du är det. Johannes döparen. Men man säger, vilka säger ni att jag är då? Så säger han, du är Jesus Kristus, du är Guds son. Och då säger han att på denna klippa ska jag bygga min församling. Och det säger, Petrus är klippan som församlingen är byggd på. Nej, han är inte församlingen. Gud kan inte bygga en församling på en syndig människa. Men han kan bygga en församling på en syndig människas bekännelse. Nämligen att Jesus Kristus är Guds son. Och det var det som Petrus bekände. Och det är det som församlingen är byggd på. Finns ingen annan grund. Det är bara Jesus Kristus som förmår att utgöra den grunden. Men olika människor går ut med det. Och sen i vers 12 så ser vi att om någon bygger på den grunden, det vill säga, har jag fel grund, då spelar det ingen roll. Då kan jag göra vad som helst i det livet. Jag kan ha ideella intressen och politiska värderingar och allting. Det spelar ingen roll. Har jag inte den här grunden, då är jag ute och cyklar. Men har jag den här grunden, då ska jag bygga på den. Och det är det han nu talar om. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, vad är det som karaktäriserar de här sakerna? Jo, de kan man inte bränna upp. Men de andra sakerna, står det här, att trä, hö och halm, de kan man bränna upp. Så där har ni skillnaden på de här materialen. De är alla material. Tre av dem är brännbara, tre är inte brännbara. Och jag ska inte gå in på nu i detalj vad det här är, utan vi ska fortsätta lite med olika saker. Men i vers 13 står det här. Då ska det visa sig vad var och en har byggt. Var och en, det vill säga varje troende, kommer att utvärderas. Den dagen, det vill säga när vi ska utvärderas, kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Och vissa säger att ja, men den här elden, det är ju skärselden. Liksom, att, vi går vidare liksom i nästa liv och den här elden renar oss och så småningom så är vi rättfärdiga och kommer till Gud. Skärselden finns inte ens i Bibeln. Glöm det. Andra säger att det här är helvetets eld. Liksom. Vissa kommer att, deras gärningar kommer att uppenbaras liksom här och absolut, de går evigt förlorade. Det kan det inte vara. För vers 15 det står att alla på denna plats kommer att bli frälsta. Så det kan inte vara. Vi ska titta på det alldeles strax här. Så elden är någonting som prövar i det här fallet. Den prövar. Det vill säga att den bränner upp allt det som vi har byggt på som inte är av Gud. Som inte är av Gud. Och nu blir det lite pirrigt här, eller hur? Liksom man börjar tänka, men oj då, vad kan det vara? Liksom? Men det står att var och ens gärningar ska prövas. Men det finns en annan plats som Bibeln talar om, i vita tronen, i Uppenbarelseboken 20, verserna 11-15. Där står det att alla döms efter sina gärningar. Men där är det allas egna gärningar. Det vill säga om jag försöker gå fram till Gud och säga, vet du vad Gud? Nu ska du få höra. Jag har levt ett långt liv, ett bra liv, ett gott liv. Jag menar, okej, kanske inte perfekt. Men jämfört med många andra så är det inte så bjåkigt. Det måste du hålla med om Gud. Så jag menar, om det är någon du ska släppa in här så är det mig. Den ramsan kommer inte att fungera. Det kan jag tala om. Har jag en enda liten felaktig grej i mitt liv så är det tillräckligt för att skilja mig från den fullkomligt perfekta guden för all evighet. Så det funkar inte. Så alla de människorna som är inför Gud vid den vita tronen kommer att gå evigt förlorade. Han låter oss argumentera med våra gärningar. Men han kommer att bevisa att inga av de här gärningarna räckte till. Men här talas de gärningar vid Bemasätet, alltså här i första Korintierbrevet. Men här talas de gärningar som vi kommer att bli belönade för. Och det är inte våra egna mänskligt goda gärningar. De kommer att brinna upp. Men han säger att de gärningar som blev producerade i er och genom er på grund av att ni levde i gemenskap med mig, de gärningarna kommer att bli belönade. Så egentligen så handlar det inte om att göra en massa goda grejer, liksom ta ifrån tårna och säga idag ska jag vara en god person. Det handlar om att leva i gemenskap med honom, som vi talar om i torsdags, första Korintierbrevet 1:9. Vi är kallade till att leva i gemenskap med honom. Då kommer Gud att producera oss. Vi är grenar och en gren producerar inte frukt. En gren bär frukt därför att den är fastsatt på stammen eller vinstocken, och det är där som näringen finns. Så med det sagt så kan vi tänka på att det finns två olika ord för tempel i Nya Testamentet. Det ena är heirion, och det betyder någonting som är heligt eller avskilt. Men det talar om en byggnad som är dedikerad eller överlåten till någon gud, vilken gud som helst. Alltså alla de här templerna vi ser i världen, ja, det faller under heiron. Men den talar inte om den inre helgedomen där Gud bor. Där finns ett annat ord som är naos. Och naos, det betyder just det, att den inre helgedomen där Gud bor. Och när Gud använder, när Bibeln talar om att vi är hans tempel, vår kropp, och det vill säga den lokala församlingen, då används ordet naos. Det är alltså inte bara en byggnad vilken som helst överlåten till någon gud, utan det är den boningsplatsen för den levande guden. Och det är ganska fantastiskt egentligen att tänka på. Och sen står det i verserna 16, och förlåt mig, vi läser vidare här. I vers 14, om någons verk består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men genom, så som genom eld. Det är alltså inte en plats där det avgörs huruvida vi var frälsta eller inte. Det är inte, handlar inte om himmel och helvete. Det handlar bara om att få en belöning eller att gå miste om en belöning. Och vad är skillnaden? Ja, i vilket mått har jag levt i gemenskap med honom? Det är som allt handlar. Men så vet ni inte i vers 16 att ni är Guds tempel, naos, och att Guds ande bor i er. En ganska stor grej. Guds ande med stort A bor i oss. Trots att vi har syndiga, fallna kroppar så bor han i oss. Vi är hans tempel. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom till Guds tempel i helhet och där templet är nu. Det är en stor grej att gå emot Guds församling. Vi må tyckas vara väldigt oviktiga i människors ögon. Men tänk på vad det står i Apostlagärningarna 12. Herodes attackerade församlingen, han avrättade Jakob, han ville göra samma sak med Petrus, men Gud räddade honom. Vad hände sen några verser senare? Vers 23, det står att han dog en våldsam död, han åt som maskar och dog. Ganska hemsk grej, men jag bara tänker liksom att det är en allvarlig sak. Gud gör inte ibland, när jag tänker på förföljda människor runt om i världen, i Mellanöstern, i Kina, Nordkorea och så vidare. Församlingen lider alldeles enormt mycket och Gud tillåter det. Och vi kan inte förstå det, vi kan inte alltid veta varför. Men det är inte det att Gud inte är mäktig att ändra och förändra en situation. Han gör det. Och igår så drabbades jag av någon form av migrän eller någonting. Jag vet inte vad det var. Jag var helt utslagen. Jag kunde absolut inte läsa. Så jag kunde ju lyssna. Jag lyssnade på någonting och sen så somnade jag och vaknade klockan 4 på natten. Och kunde inte sova. Och tänkte liksom att jag ska lyssna på någonting. Och titta, jag har bara 3% kvar på telefonen. Alltså laddningen. Och laddaren låg i det andra rummet. Och det var Shake, den här killen som kommer till oss varannan vecka. Och jag kunde inte gå in och hämta den då och väcka honom. Så jag tänkte, aha, okej, okay, jag kör så länge det håller då. 3% är inte så mycket när man lyssnar på en inspelning. Så jag hittade en gammal inspelning med Henry Morris. Och någon säger, vem är Henry Morris? Han har varit död i 10 år. Han var en ingenjör, han hade doktorerat i hydraulik. En av världens absolut främsta vetenskapsmän. Men fan Herren. Och skrev 1962 en bok som heter Genesis Flood, det vill säga floden i första Mosebok. Han skrev den med en annan man som heter Whitcomb, som tog examen från Princeton universitetet. Två briljanta människor. De la grunden till vad vi kallar för den moderna skapelsetro. Och en bok väl värd att läsa även då den är snart 60 år då. Men poängen är att jag lyssnade på honom. Och det var en gammal inspelning. Jag vet inte vad det var, det knastrade i bakgrunden och allting. Och det var så fantastiskt, han var så bruten. Och han talade om Jobs bok. Och han talade liksom om hur det finns en massa saker i Jobs bok som talar om vetenskapliga grejer som vi i vår moderna tid har upptäckt. Och nu märker vi liksom, aha, där fanns det, där är det liksom. Det fanns redan i Jobs bok. Man talar om Jobs bok, det handlar ju bara om liksom några personer som sitter och resonerar om Gud är rättvis eller inte. Men i det här samtalet kommer det fram en massa fantastiska saker. Han bara berättar och berättar och berättar om hur Jobs bok är en vetenskaplig bok skriven för tusentals år sedan. Först nu börjar vi förstå lite grann vad som sägs där. Fantastiskt. Men så säger han så här att vetenskapen kan aldrig förklara varför? Ja, vetenskapen kan konstatera att någonting är så här eller så här. Men vetenskapen kan aldrig förklara varför. Varför finns det lidande i världen? Det kan inte vetenskapen förklara. Och då börjar han bara berätta liksom om det här. Så visade det sig att han hade 6 barn. Två av pojkarna har jag träffat. Jag träffade dem i Dallas för 4 år sedan. Jag var i First Baptist Church of Dallas söndag kväll. De hade sån här, kyrkan är så stor så att varje gång de möts så är det ungefär som en konferens. Så de hade en massa sådana här workshops på söndag kvällen. Och det var massa olika. Och så var det bröderna Morris då liksom. Hans söner som var där och berättade om skapelsetro. Jag måste dit. Och jag var där och jag förväntade mig 5000 pers. var ungefär lika många som vi är här nu, eller kanske något mer. Helt fantastiskt. Sen det var slut så hade de så här, vi satt och diskuterade och samtalade och liksom helt fantastiskt. Ja, gud. Och det var de. Och jag frågade också om deras far där och sa, ja, han gick bort för ett antal år sedan och så. Men nu lyssnade jag på honom i natt och han sa så här, jag hade också en annan son. Och han dog för 1,5 år sedan. Helt plötsligt så blev han diagnostiserad med cancer. Och inom några månader så var han borta. Det var 1,5 år sedan. Och så sa han så här att det har vetenskapen inga svar på. Men Bibeln har ett svar. Och det var så fantastiskt. Så han sa bara liksom att den här mannen, hans son då, han hade doktorerat. Han jobbade på ett universitet. Han var en professor där och han jobbade och var mycket omtyckt av sina kollegor, av personalen och eleverna. Han hade skapat sig ett mycket stort nätverk. Så det visade sig att när han dog, eller när han var sjuk, så var det väldigt mycket folk som kom och besökte honom. Hela tiden. Och varje gång som någon kom så gav han sitt vittnesbörd. Varenda gång. Men till slut var han så svag av cancerns attack på hans kropp att han kunde inte ens prata. Men då hade han skrivit ner sitt vittnesbörd på ett papper. Så varje gång när någon kom och liksom ville ta farväl av honom så fick de ett papper på hans vittnesbörd. Och så sa han bara så här, Henry Morrison sa, ja, jag har fått 6 barn, jag förlorade ett. Jobb hade 10 barn, han förlorade allihopa. Varför? Vetenskap har inga. Det är ett teologiskt svar. Men han sa att Gud vet vad han gör. Och Gud har en plan. Och Gud vet i den här planen vad som är bäst för oss. Vi kan inte alltid förstå det. Men vi är Guds tempel. Och i det så förhärligar vi Gud. Templet är svagt. Det här templet fick cancer och dog och försvann ur tiden. Men under tiden som det skedde så var Gud manifesterad i honom på ett helt fantastiskt sätt. Jag var så otroligt vidrörd av det här. Ni vet liksom att lyssna på honom, varenda det knastrade tillbaka. Jag tror det var på 70, möjligen 80-talet det där liksom, och inspelat och digitaliserat och så vidare. Men det var så härligt att höra det här. En världsledande vetenskapsman kommer till tro. Börja studera Bibeln. Finner att Bibeln inte står i motsats till vetenskapen och de upptäckterna. Att de tvärtom bekräftade. Men han sa att vetenskapen har bara begränsade svar. Och bara på hur och när och så vidare. Inte varför. Men där har Bibeln ett svar. Och jag tänkte bara, där stod han väldigt bruten och berättade om det här. Och jag tänkte, vår kropp är det som Gud har gett oss för att vara ett tempel, för att manifestera guden. Vi åker någonstans långt ut i skogen och där finns ett tempel och det är vackert, det är dekorerat, det är guld, det är silver, det är ädla stenar, allt sånt där. Det är Gud där, inte någon. Men vi är tempel som bokstavligen talat vandrar omkring på Stockholms gator och världen över och manifesterar den levande guden i oss. Precis som Henry Morris och hans sons bortgång och så vidare. Vad har vi för gåvor? Vad har vi för talanger? Vad har vi för förmågor? Har vi ställt dem till Guds förfogande? Det är det som är intressant. Inte liksom jag tittar på den personen och de är så begåvade. Om jag var som dem, då skulle jag tjäna dig Gud. Glöm det. Det har ingenting att göra med IQ. Det har ingenting att göra med antal gåvor och talanger eller något sådant. Det har endast att göra med vad vi vill. Avsluta med det här, men i Matteus 6, vers 1 och vers 1-4, så talar Jesus om hjärtats motiv. Och många gånger ibland säger folk, ja men du vet liksom, jag har ju fel motiv att tjäna Gud, så därför ska jag inte tjäna Gud. Ja men vem har inte det? Jag har ingen aning om jag har rätt motiv att stå här uppe idag och berätta de här sakerna från skriften till er. Jag hoppas det. Men om det nu råkar vara lite så då att jag hade något, jag vet inte vad det skulle vara för motiv här som, jag vet inte vad jag har för vinning av att stå här rent världsligt. Men om det nu skulle vara så, spelar det någon roll egentligen? Nej, jag är hans tempel. Jag gör vad jag kan. Bränn på så mycket du kan med det du har. Tänk inte så mycket. Jag tänker inte på det här liksom. Åh, jag ska stå. Tänk om det här jag säger nu kommer att brinna upp. Ja, men tänk om jag inte säger. Låt det brinna då. Det finns säkert annat som inte brinner. Liksom, det är inte en frälsningsfråga. Det är bara en fråga om våra motiv och våra attityder. Det är det handlar om. Att vi vill förhärliga Gud maximalt. Alla är frälsta, står det där. Fast ibland så som genom eld. Men alla de som har trott. Vi tillhör hans församling. Vi är hans tempel. Och Gud älskar oss högt över allt annat. Jag tänkte bara när jag hörde den här mannen berätta. Det är nyckeln. Liksom. Han var inte bitter, han var bruten. Skillnaden mellan att vara bitter och bruten är livsviktig. Därför att bli jag bitter, då är det kört. Men är jag bruten, då kan Gud använda mig obegränsat. Oavsett vad omständigheterna begränsar mig med. Det gör de ibland. Men bara mänskligt sett. Från Guds perspektiv finns det inga begränsningar om jag är bruten. Och den här mannen var bruten. Det var inte hans vetenskapliga kunskap om hydraulik och annat som gjorde att han använde det. För han sa att Jobs bok är fullt av vetenskapliga upptäckter som vi upptäcker nu. Eller vetenskapliga fakta. Men det han sa är att vetenskapen har inget svar på varför. Men jag har ett svar på det därför att Bibeln ger oss det. Och därför så kan vi med tillförsikt tänka på att vi är Guds heliga församling. Så 7 tempel. 2 historiska. 2 framtida. 3 är nuvarande. Det är vår kropp. Det är den lokala församlingen. Det är den universella församlingen. Det är naos, det vill säga Guds boendeplats. Det är vi. Det är en ganska stor grej. Så vi tar med oss den tanken hem idag. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig Jesus för allt som du ger oss, allt som vi får av dig. Och vi tänker bara på dig Jesus idag, att vi vill inte bli bittra. Vi vill vara brutna. Och det är en enorm skillnad. Herre, du låter en massa saker hända i vårat liv, precis som i Jobs liv. Och vi bara säger varför, varför, varför. Vi förstår det inte, men bakom scenen pågår någonting helt annat. Där sätter du ihop de eviga belöningarna. Det är där du formar oss till att bli mer lika din son, som det står i Romarbrevet 8, 29 och 30. Där händer det. Jesus, hjälp oss att se bortom omständigheterna. Vi kan det inte i oss själva, men genom skriften, din heliga ande som upplyser oss, kan vi förstå en del av det och förtrösta på dig här. Vi ber för detta, att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen.